har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
För Dea Brunner så började allt det här 2013. Han hade flyttat till Stockholm från Östersund.
Jag hade hört talas om bitcoin och märkt att det finns någon typ av meetup här i Stockholm som man kan gå på som heter Satoshi Square.
Satoshi Square, det låter lite japanskt.
Ja, det är då döpt efter Satoshi Nakamoto, alltså pseudonymen på den person eller personerna, man vet inte riktigt, som sägs ha skapat bitcoin. Eller, ja. Och det här är helt enkelt ett meetup, det är väl vad det låter som. Alltså ett häng dit man kommer för att prata om bitcoin.
Jag kunde ingenting om ekonomi, jag kunde ingenting om datorer och liksom IT överhuvudtaget, så jag gick dit med väldigt öppet sinne.
Det låter härligt att komma till en ny stad och så komma till in ett nytt forum sådär.
Jag känner verkligen så här, en nystartkänsla, ja. Blir nog aldrig tydligare än för Dea Brunner på Satoshi Square i Stockholm liksom. Det här finns faktiskt kvar idag, alltså Satoshi Square. Det finns också liknande meetups över hela världen. Men det måste komma ihåg att 2013 var bitcoin och kryptovalutor var där och då. Alltså det var verkligen en nischgrej. Alltså 2013 var liksom en helt annan tid helt enkelt.
Nej, och nu så är bitcoin på liksom varmans läpp.
Ja, men Sara Larsson äger bitcoin. Sara Larsson ägde inte bitcoin 2013. Och Dea, han dras in i den här nya härliga världen.
Och träffade där liksom en massa kuriosa typer liksom som kunde massor om kryptovalutor, som var väldigt insatta i det här. De var duktiga på ekonomi, de var duktiga på teknik. Hur jag kom dit, det vet jag inte, men jag vet varför jag stannade. Och det var ju för att det var en jäkligt intressant, hela den här idén med kryptovalutor, hur man med teknik kan bygga system som uppenbarligen funkar som digitala pengar.
Och samtidigt, alltså i slutet av 2013, så finns det en helt annan grej. Det finns ett meme. Vet farfar vad ett meme är? Eller en meme, säger vissa.
Jag ser någon bild framför mig.
Ja, bild. Det är liksom internetskämt i bildform, ofta med lite text kan man säga, som sprids och förändras under liksom internets gång. Och det här memet då, som var det hetaste memet 2013, det var då Doge, alltså D-O-G-E.
Jag känner mig lite så obekväm, för att jag upplever att jag liksom aldrig riktigt förstår de här memesen.
Nej.
Man ser dem. Jag förstår liksom inte vad... Det är som att se typ en tv-serie, så vet man inte när man ska skratta. Eller liksom, man hör ett skämt och inte vet att typ, ska skratta nu eller skratta sen.
Ja, det är ju precis vad det är, för det är ju ett skämt ofta. Det här är verkligen ett skämt. Det är en bild på en hund av rasen Shiba eller Shiba Itsu. Och den här hunden ser lite dum ut. Den ser ut som att den liksom inte riktigt förstår vad det är som pågår i den här världen.
Ja.
Och sen står det då lite olika grejer beroende på vem som har gjort mimet. Liksom i Comic Sans med lite olika färger. Man kan säga att det är liksom som en inre monolog som den här hunden ska ha. Så det står typ, det händer någonting och så säger hunden such wow eller why this happen. Alltså det är supertramsigt.
Ja, jag fattar inte riktigt. Men varför heter det Doge?
Doge är väl, det är väl som hund med ett E. Och det finns lite olika teorier. Antingen att det är då, att det från början var tänkt som doggy. Hur den här hunden skulle stavat doggy. Eller så är det bara liksom en förvrängning av dog. Ja, det är lite oklart det där faktiskt. Internet-etymologi är ju för övrigt liksom en helt... Det kan man doktorera i, tror jag. Men det här memet i alla fall, det man behöver veta, det är att det blir jättetramsigt och att det blir jättestort. Så stort faktiskt att det får sin egen kryptovaluta uppkallat efter sig. Dogecoin?
Nej, men Dogecoin hade nog skapats precis i början 2013 december när jag första gången gick på den här meetupsen, och jag tror nog att jag hörde det för första gången då också.
Det här låter ju verkligen som ett samtidsdokument. Alltså du har liksom ett meme på en hund som är gullig, och sen så blir det en valuta.
Ja, och man kan ju säga då att den här valutan verkligen är ett skämt 2013. Och den har faktiskt förblivit ett skämt från 2013 fram tills för typ 2 veckor sedan.
Och vad hände då?
För 2 veckor sedan så blev Dogecoin plötsligt värt 8 miljarder dollar. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag är Jakob Bursell.
Den här veckan handlade om Dogecoin. Skämtet som plötsligt blev blodigt allvar efter det här. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin. Som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i Kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås, som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack! Den här veckan ska vi alltså reda ut vad i hela fridens namn det är som pågår med Dogecoin. Vi har en guide för den här resan, Jakob. Han heter Dea Brunner.
Mm, som vi har träffat en gång faktiskt.
Ja, ätit pizza med har vi gjort.
Men om man inte vet hur man är då?
Om man skulle kunna säga att jag är liksom hobbyspekulant och en kryptopodcast co-host.
Deas podd heter Konsensuspodden. Den handlar om kryptovalutor. Bitcoin
och då kan han såklart allt om sånt där.
Han kan allt om sånt där. Jag kan rekommendera den här podden för övrigt. Han är också lite inne i Dogecoin-svängen kan man säga. Och vad har du för Twitter-handle just nu?
Ja, men jag heter Dogebrunner. Och brunner kommer då från liksom där money printer goes brr.
Det här är någon annan grej då, som flyger över huvudet på mig.
Ja, alltså Dogecoin uppenbarligen. Och det ser lite ut som DA i Twitter. Alltså brunner. Alltså brr. The money printer goes brr. Det är liksom någon slags kritik som har blivit ett meme av vanliga valutor. Alltså typ kronor eller dollar. Att de liksom...
Ja. Det är gamla fiat-valuta.
Kritik, ja. Att de har liksom då en centralbank som kan trycka oändligt av sin egen valuta. Alltså, och just då det. Låter pressen, sedelpressen låter brr. Och det är då inte bra, menar man.
Nej, och så kontrast av Bitcoin, så där finns bara ett begränsat antal och ingen kan trycka nya och så vidare.
Exakt. Och liksom den här idén då, money printer goes brr, den kritiken, alltså att det finns ett grundläggande problem i hela vårt monetära system och att det kan finnas ett alternativ i kryptovalutor, den idén, den börjar verkligen få fäste 2013.
För det här är också samtidigt som Mario Draghi säger, det börjar dra igång tryckpressarna i ECB och han ska liksom göra whatever it takes för att rädda den europeiska ekonomin.
Exakt.
Och så händer det här hundmimet.
Mario Draghi känner nog inte till hundmimet, men kanske, jag vet inte.
Stjärnorna stod rätt.
Exakt. Bitcoin har ju funnits sedan 2009, men 2013 just så började skapas massa nya kryptovalutor. Gridcoin, Primecoin, Ripple... Next.
Ja, man har sett många sådana här dyka upp. Man har aldrig hört talas om dem tidigare.
Nej, precis. En som läste mycket om det här på den här tiden, det var Jackson Palmer. Det är en australiensare som är inne i liksom någon slags IT-sväng. Han läser på om kryptovalutor och har liksom det uppe på en flik på sin dator.
Mm.
Och en annan flik på datorn så har han uppe ett Doge meme, som han själv beskriver i podcasten Epicenter.
And so I just had those two kind of tabs open in my browser, and Doge and Coin just kind of blended together, and so it started as
a... Vi kommer länka till det här avsnittet för övrigt. Men Jackson Palmer ser de här två orden, Doge och Coin. Och så twittrar han: "Investing in Dogecoin, it's gonna be the next big thing."
Världen blev sig alldeles lik. Men det här var ett skämt då.
Exakt. Han ser dock till att regga en domän för att massa människor börjar retweeta det här och skämta tillbaka och nu gör vi det på riktigt och nö, typ så här. Så han reggar dogecoin.com, så liksom, han har det säkert, han är ändå så pass smart. Och sen så gör han en bild där han lägger då den här Shiba-hundens huvud på ett guldmynt och sen så liksom bara kickar allting igång.
Här kan man då invända liksom att man vet ju att det finns liksom mycket mer till en sån här kryptovaluta än en webbadress och en hund på ett mynt. Det finns en liksom kod, en infrastruktur bakom det.
Ja, och det kunde inte Jackson Palmer någonting om. Men en som kunde någonting om det här, det var en annan kille som heter Billy Marcus. Han erbjuder sig att liksom ordna hela den här grejen.
Ja.
Och de skapade det i princip på en kopia av Litecoin. Som är lite annorlunda än Bitcoin då, men Litecoin är kopia av Bitcoin.
Måste man förstå hur det funkar för att förstå historien, tror du?
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag kan ju säga så här, all kodning för Bitcoin och även Litecoin är liksom öppen, alltså vem som helst kan läsa den. Alltså, det de gjorde var att de typ kopierade den, gjorde lite ändringar och sen så, alltså, man får göra så helt enkelt. Och det finns massa Bitcoin-kopior som är liksom byggda på samma kod typ och sånt där. Jag fattar inte exakt hur kod funkar, så jag fattar inte exakt hur man gör det här. Men jag fattar att man kan kopiera allting. Och det gjorde de. Och sen lanserade de då Dogecoin.
Men då, det som då började som ett skämt då 2013, är det fortfarande ett skämt när de lanserar en valuta ovanpå det här?
Det är väl ett skämt. Det är väl också någonstans en ambition att göra någonting som är lekfullt. Som man kan lära sig om kryptovalutor om genom att använda Dogecoin. Det känns inte så allvarligt om du råkar tappa bort din plånbok eller så, för att den var inte tänkt att vara värd någonting från början.
Så ja, det var ett skämt. Men det var också faktiskt lite av en kanske kritik eller satir eller parodi, kanske man ska säga, på hela kryptosvängen. Alltså Next och vad allting hette.
Ja.
Det Jackson Palmer säger är: kolla vad larviga ni alla är som håller på med den här supervolatila grejen helt utan underliggande värde. Så här dumma ser ni ut. Liksom. Han
tycker nog att det är oseriöst, liksom, att det här kan inte vara värt så mycket pengar och att alla tar det här på så stort allvar. Så det är ju någon typ av en kritik också.
Och väldigt länge är det väldigt oseriöst. Alltså Dogecoin är typ inte värt någonting. En Dogecoin är värd typ 0,01 cent 2014. Och sen så ska man säga att man minar ju fram nya Dogecoin hela tiden. Så att, men market capen, alltså värdet på alla coins i systemet, ligger ganska stadigt runt 20 miljoner dollar under större delen av 10-talet.
Det är ändå 200 miljoner spänn. Det är ju fascinerande att det här bara skämtet, den hunden och mimet och den här kopierade koden plötsligt liksom är värt 20 miljoner dollar.
Jag måste fatta hur mycket arbete det tar att bygga upp ett företag som är värt 20 miljoner dollar. Liksom.
Inte riktigt där.
Nej, vi är inte där. Men det är ju faktiskt någonting med det där. Alltså, det är fortfarande ett skämt, hela grejen. Och det märks också ganska mycket i hela Dogecoin-communityt.
Bland annat så var det inför något vinter-OS så hade det ett jamaikanskt slädlag,
Bob eller bobsled kan man också kalla det,
kvalificerat sig till OS. Men de hade inte nog mycket pengar för att ta sig dit. Och då var Dogecoin-communityt väldigt snabba med att starta igång crowdfunding och donera liksom Dogecoin och pengar så att de kunde ta sig till OS.
Men allvarligt, gjorde de det?
De gjorde det här. De gjorde också det här. And he's got help from behind. Josh Wise in the
98, Joey Logano the 22. Always... Vad är detta?
Det här är då NASCAR, du vet den här amerikanska bilsporten där de kör runt i en skitstor liksom asfaltsvelodrom i 200 km i timmen. Och det vi hör är Josh Wise som kör upp i ledningen i sin Doge Car. Han har fått spons av Dogecoin community på sin NASCAR. På sidan av bilen är det en skitstor bild på den här Shiba-hunden och så står det Very Vroom, vilket är ett sånt ja.
Men gör de det liksom för att deras Dogecoins har blivit värda någonting och de plötsligt har pengar, eller liksom, är det bara ett stort skämt?
Ja, men alltså, det är ju ett skämt på ett sätt, och det är så här, men det blir värde lite. Jag tror att också de samlade in lite vanliga pengar, men det liksom börjar sprida sig i de här forumen, och sen så typ, ja men okej, nu är det värt en cent eller någonting så här. Okej, men då har jag faktiskt ganska mycket pengar här, och det är ju obviously inte riktiga pengar, så att vi gör den här insamlingen och säljer av och gör den här insamlingen liksom, och så sponsrar den här NASCAR-bilen. Det är lite så det går till. Men jag tycker alltid är svårt att typ så här, tyda internetkultur genom vanliga liksom, samhällsfilter. Vad är det? Är det ett skämt? Är det på riktigt? Är det båda lite grann kanske? Sen gör de också en massa andra grejer. De gör typ så här, de gräver brunnar i Kenya för pengarna. Det är ju så här en objektivt bra sak. Så här. Från 2017 så görs det också ett antal så här, internetkampanjer, lite så här GameStop-liknande grejer kan man säga. Alltså de försöker pusha värdet på Dogecoin. Det är någon grej, tror jag, de vill få upp den till $1. Det är de ju inte nära på att göra. Men den kanske går upp till typ 3 cent eller någonting.
Diamond Hands.
Ja, verkligen. Men man kan säga att efter 2017 så börjar Dogecoinen fluktuera ganska mycket fram och tillbaka. Och sen när den liksom stabiliserar sig lite mer så kan man säga att den nya basen, nya baselinen för det totala värdet av alla Dogecoin, det är då $300 miljoner.
Och då börjar man liksom ändå snacka. Då är det ju riktiga pengar.
Samtidigt som det är i typ kryptosvängen ingenting liksom. Och Dogecoin lever i liksom relativ obskuritet, åtminstone för de stora massorna, tills det då plötsligt för ett par veckor sedan totalt exploderar.
Tonight Elon Musk makes one of his riskiest bets ever, linking Tesla's fortunes to Bitcoins. The world's richest man now investing $1.5 billion worth of his company's money in the cryptocurrency.
Och det är då som Elon Musk, som nu är liksom känt, köper en massa Bitcoin.
Precis. Och då stiger ju då priset på Bitcoin till någon slags all time high och är bara, ja, kursen går bananas.
Och hänger då Dogecoin med bara farten? Eller vad, liksom, hur hänger det ihop? Så här?
Ja, men alltså, lite hänger det med bara farten. Det liksom uppstår någon slags allmän krypto-hype där alla känner att krypto är på riktigt, och om världens rikaste människa tycker att det är på riktigt, så vem är jag att ifrågasätta det typ? Det blir liksom bara en allmänt peppig kryptostämning kan man säga.
Ja.
Det är det ena som händer. Det andra som händer, det är liksom att alla blickar vänds mot Elon Musk.
Ja, det brukar ofta hända. Han tycker om det också.
Han tycker om det. Och så här, Elon Musk är ju en ganska komplicerad person att beskriva tycker jag. Så här, han är ju väldigt många saker. Men en sak som han ju är, det är att han är liksom lite så här prankster, eller vad man ska säga. Alltså han gillar ju typ skämta på sitt egna lite konstiga sätt på något sätt. Och när nu världens blickar riktas mot honom för att höra om han har något takes på kryptovalutor och på Bitcoin och den här $1 miljard han har lagt på det, om vi kanske står på tröskeln till ett helt nytt monetärt system, då börjar Elon Musk skriva om Dogecoin.
Ja, men han lägger upp memes med Dogecoin. Han säger att liksom Dogecoin to the moon, och han har sagt att han har köpt Dogecoin till sitt barn så att den ska bli en toddler hodler. En hodler är ju en sån som håller i kryptovalutor väldigt hårt och inte säljer dem.
To the moon.
To the moon. Kursen rusar. På toppen är Dogecoin värt 8 cent. Nu den 19 februari klockan 12:14 så är den värd 5 cent. Men det är en sjuk uppgång jämfört med vad den var värd för bara typ ett par veckor sedan.
Men det här är väl ändå verkligen nya så här, tulpanbo. Alltså, så här, det är ju galenskap någonstans.
Det är klart det är galenskap.
Samtidigt som du har liksom väldigt konkreta effekter på saker och ting. Och i synnerhet liksom folks ekonomi, de som äger här.
Och sen så finns det liksom en aspekt av det här som är att typ Elon Musk på riktigt verkar ha ett ganska genuint intresse i kryptovalutor. Alltså, han har sagt att Tesla snart kommer kunna ta betalt i Bitcoin. Det är en ganska stor grej. Han menar också att Dogecoin på riktigt skulle kunna bli någonting. Alltså, så här, det finns 20 personer sägs det, som äger 50% av all Dogecoin. Så de har ju blivit helt hysteriskt rika om de säljer av det här. Liksom. Och det är ju inte så här ett hållbart liksom inte en hållbar del av det monetära system, av ett liksom monetärt system, om man ska liksom använda Dogecoin på riktigt. Man kan inte ha 20 personer som äger hälften av alla tillgångar i ett system. Så att Elon Musk har lovat att liksom, han har erbjudit de här 20 ägarna, eller vad man ska kalla det, att köpa alla deras Dogecoin och sen typ så här fördela det i community på något sätt, så att man på riktigt skulle kunna använda Dogecoin som the currency of the internet, alltså en riktig valuta som faktiskt är användbar. För grejen med Bitcoin är att den är ju typ inte så användbar, för att den fluktuerar så mycket och är så himla värdefull.
Ja. Men världen är ju bra jävla intressant ändå. Alltså. Sen, vem var det som köpte huset på kullen? Ja, men det är, han hade en corner i Dogecoin.
Han har köpt hela Edsviken.
Men okej, så det är hälften på skämt, hälften på allvar. Det är en påhittad valuta, helt utan underliggande värde, som nu då är värt... Vad sa vi?
Ja, det var som mest uppe över 8 miljarder, nästan 9 miljarder dollar faktiskt, typ 8,8. Nu är den nere på strax under 7 miljarder dollar. Det är fortfarande väldigt mycket för det här.
Ja.
En grej som jag tycker är så himla härligt med det här, det är att det finns en sån liksom klassisk antik, typ så här grekisk ironi i allt det här, som är liksom att liksom valutan som skapades för att parodiera hur volatila alla kryptovalutor är, den har nu blivit den mest volatila av dem alla.
Och särskilt fint blir det om det verkligen blir liksom, vad säger, the currency of the internet. Liksom.
Ja, verkligen. Men en sak som jag inte riktigt tycker att vi har rätt ut, det är hur hamnade vi här? Alltså lite mer fundamentalt. Alltså bortom de senaste 2 veckornas händelser. Alltså hur kunde vi hamna på en plats där en galen elbilstillverkares tweets kunde förändra kursen på en påhittad skämtvaluta helt utan underliggande värde med 800%. Efter det här.
Okej, en skämtvaluta med en hund på har blivit värd 8 miljarder och vi försöker fatta vad som hände.
Ja, och en sak som jag inte riktigt pratar om, det är en lite mer grundläggande frågan. Alltså, var kommer allt det här värdet ifrån? Alltså, okej. Obviously är det utbud och efterfråga. Det är det alltid. Det är alltid bara svaret på alla frågor.
Mm, bekvämt.
Ja, det är också svårt att göra den här fonden intressant på ett sätt. Men om vi pratar lite mer så här fundamentalt, vad är det som liksom pågår här egentligen?
Ja, och då brukar man prata om liksom att det finns någon form av så här scarcity, liksom att det finns en brist, finns en brist på saker, så kan det få ett värde. Och om den här liksom kryptovalutan bara finns ett givet antal och det är fler som vill ha den, så uppstår ett värde bara i den mänskliga psykologin.
Precis, och plus att det då finns liksom en teknisk lösning som är liksom, men på samma sätt, inte riktigt på samma sätt, men man kan ju likna det vid att man har byggt upp en teknisk lösning för typ kronor, som är att vi har en riksbank och man har Handelsbanken eller Swedbank, alltså så här affärsbanker och kreditinstitut liksom. Och alltså, det är ju en del av värdet i kronor, att det finns en stor infrastruktur på plats. På samma sätt så finns ju ett värde i Bitcoin delvis för att det finns en stor teknisk infrastruktur på plats liksom, som gör att det går att föra över pengar mellan varandra.
Jo, men det är liksom inte bara infrastrukturen bakom svenska kronan som gör att du tycker att 100 spänn är värt 100 spänn. Alltså, varför vill du ha betalt i kronor istället för Dogecoin? Eller något annat. Du vet att liksom, du kan få någonting för det.
Ja, precis. Och så finns ju hela det som man alltid pratar om, som så här, vad är, skapar ett värde för en valuta? Jo, man måste betala skatt för med den valutan. Och när man bestämmer att man måste betala skatt med en viss valuta, så skapar man ju ett värde på det.
Ja, precis. För annars är det nackskott.
Nackskott är också en klart bidragande liksom, anledning till att svenska kronan är värd någonting. Nej, men på riktigt är det ju så. Liksom, våldsmonopolet är ju verkligen en så här stark kraft i liksom, nationens ekonomiska system också.
Absolut. Bra backstop för värdet på kronan.
Sjukt bra backstop. Men våldsmonopolet finns ju liksom inte riktigt i Bitcoin, vad jag vet, ska sägas. Det kanske finns någon sån.
Inte än.
Nej, inte än i alla fall. Men det finns ju också liksom en helt annan värdeskapare i spel här. Och vill man förstå den, så finns det faktiskt bara en person som man vill prata med.
Yes, jag heter Clara Ingram Bogush. Jag är ekonomidoktor på Handelshögskolan och lektor på institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.
Du känner ju Clara lite grann, känd från tv som du är.
Ja, vi brukar vara med i samma tv-program.
Ingen stor grej. Nej. Kolla på ekonomibyrån med Claire och Jakob, tycker jag.
Ja.
Det är härligt. Anledningen till att Claire Ingram Bogush är personen man vill prata med om det här, det är att hon forskar på en mycket specifik sak.
Hur digitala verktyg påverkar hur vi beter oss och hur vi skapar värde och särskilt på nätet, men också lite liksom P2P också.
Och då är Bitcoin ett exempel på hur värden skapas på nätet.
Precis.
Och hur gick det till? Vad menar hon att det värdet kommer från?
Satoshi Nakamoto har skapat värde från lyften nästan. Det var en idé som attraherade ganska många och blev del av deras identitet, och många satsade på att lära sig tekniken och köpa infrastrukturen som behövs för att bygga Bitcoin. Och sen har Bitcoin blivit så transformativt att det är liksom hundratals andra nya kryptovalutor som har inte med Bitcoin att göra. Och sen till och med central bank currencies, digital currencies, som också har någon slags koppling till Bitcoin.
Man kan väl säga att det här är verkligen en sån stark bidragande orsak till att kryptovalutor har ett värde överhuvudtaget. Alltså, de får sitt värde för att grupper av människor menar att det har ett värde. Alltså, de har investerat jättemycket tid och också typ vanliga pengar att bygga typ en mining-dator. liksom. Och de här gruppernas egna värdeskapande, det är liksom med och sätter värdet i valutan på något sätt. Det finns liksom en in-group value-grej going.
För psykologerna brukar snacka om det som heter the endowment effect, där liksom, om du lägger tid på att snickra ihop ett nytt köksskåp, alltså det får ett högre värde för dig bara för att du har lagt ner din tid, liksom, rätt eller fel. Ja. Det är någon sån här irrationell grej egentligen.
Men det finns också något som heter sunk cost fallacy, som är liksom, om du har investerat tid i någonting så är det mindre troligt att dra dig ur. Alltså typ om du har köat i 20 minuter i en kö, då kommer du stå kvar, fast egentligen är
Ja, men precis. Och då rimligt då kanske att de här människorna som har investerat både tid och pengar i de här kryptovalutorna, för dem har det här ett värde. Och har ett värde för dem, så kommer det ha ett värde för andra också. För då kan man ju typ sälja saker till dem och ta betalt med sån här krypto eller tvärtom.
De beter sig som Bitcoin kommer att överleva. Det händer just eftersom folk tror på den. Det kallas för animal spirits. Varför tror vi på guld? Det är inte som vi kan använda guld. Det är ingen liksom valuta heller, betalningsmedel heller. Det är väldigt svårt att köpa en kaffe för guld. Men folk tror på det. De har satsat på den.
Så folk tror på Bitcoin och krypto för att folk tror på Bitcoin och krypto?
Ja, men någonstans är det väl typ så. Alltså, ju fler som tror på Bitcoin, desto mer relevant blir det ju också. Och liksom, Claire tror kanske inte att Teslas grej kommer ge jättemycket legitimitet till hela det här Bitcoin-projektet. Men hon menar att det finns massa andra saker som pågår just nu som faktiskt gör det.
Till exempel att man kan köpa Bitcoin futures på börsen i vissa länder. Och att det finns många väletablerade professionella investerare som har Bitcoin i deras portfölj. Och det här säger mycket mer om idén att Bitcoin är här för att stanna. Det är inte bara en person och det är inte bara han skriker en från Twitter.
Nej, men jag tror att man beskriver det som att i början går det sakta och sen plötsligt går det jävligt fort. Och det är väl det som jag tror man ser nu. Det går fortfarande sakta. Det är de mest innovativa företagen, de mest riskbenägna företagen som går i fronten för det här. Men man skulle kunna säga att det krävs ju såklart fortfarande att mer företag från den mer traditionella ekonomin väljer att göra det här.
Det finns ju liksom en stark liksom kultur runt de här kryptovalutorna. Som de har fans i princip. Men det finns en annan grej som vi spelar här också. Det är den här liksom kulten som har uppstått kring Elon Musk.
Claire kallar det faktiskt just The Cult of Elon Musk. För att så här, folk följer honom. Han har liksom blivit någon så här konstig blandning mellan en influencer och världens rikaste man.
Och en seriefigur.
Ja, men exakt. Han är ju väldigt många saker.
Och då blir han också med, eller den här gruppen blir med och påverkar liksom i den här Bitcoin-ruschen och Dogecoin.
Ja, verkligen. Ja. Alltså, för honom blir det någonstans också självuppfyllande efter ett tag. Alltså, allting Elon Musk rör förvandlas till guld för att allt han hittills har rört har förvandlats till guld.
Men, och den här liksom tvistade logiken dras ju liksom ytterligare ett varv till då när någonting som han skämtar om, uppenbarligen skämtar om, blir värt, alltså förvandlas till guld.
Nej, men det är ju kanske min kritik mot Elon Musk, att jag tror att han säger saker som för honom är uppenbart att det är ett skämt, men jag tror inte att gemene man är med på att det här faktiskt kanske inte är en så jättebra valuta liksom. Riktiga människor kommer köpa den här i tron om att Elon Musk återigen har hittat någonting som är fantastiskt som han tror på. Ja, men i verkligheten så är det så att någon köper de här kryptovalutorna av någon annan som tjänar massa pengar på det. Och sen så blir man en så kallad bagholder. Du liksom sitter med de där valutorna och de går ner i pris och du får helt enkelt någon gång i framtiden realisera en stor förlust.
Och det här är ju det såklart rätt i. Det kan ju bli så att det är folk som... Alltså om du köpte på toppen och säljer idag så har du redan förlorat pengar liksom. Men det kan ju bli så att Dogecoin faktiskt blir the currency of the internet och allt det där.
Mm.
Men en sak som jag tycker att vi faktiskt borde bara ha lite... Bara få lite perspektiv på de här grejerna. Det är hur sjukt stort det ändå har blivit med krypto liksom. Det här är faktiskt någonting annat än bara typ någonting Elon Musk twittrar om och så får det effekt. Alltså... Det har varit så fruktansvärt lukrativt att investera i kryptogrejer de senaste 10 åren. Framförallt de då som verkar varit här för att stanna. Det här är liksom inte en grej som jag tror vi tagit in ordentligt, tror jag.
Nej.
Det svenska bolaget Evolution Gaming är ju en framgångssaga och som har gått upp med, tror jag, 5000% sedan de introducerades 2014. Om du samtidigt, istället för att investera i Evolution Gaming, hade stoppat dina pengar i Dogecoin. Om vi säger att du hade stoppat in 1000 i Evolution Gaming, då hade du nu haft 50 000 kronor. Om du istället hade stoppat in dem i Dogecoin, då hade du haft 500 000 kronor. Så trots att det är ett skämt så har det också gått upp extremt mycket värde, till och med bättre än det liksom de bäst presterande aktierna på svenska börsen.
Det är fascinerande också för att det tar så lång tid för sådana här fenomen att sätta sig. Mm. Alltså under väldigt många år så avfärdes ju kryptovaluta som ett skämt.
Ja, men och alltså så många gånger jag tänkt att man borde köpa lite bitcoin och ha avfärdat det som att nej, men det är för sent.
Ja, precis. Det här tåget gick för länge sedan.
Hade jag köpt det första gången jag tänkte att det var för sent, satan, då hade jag inte behövt
sitta här.
Skriva manus för pengar. Men med allt det sagt... Jag äger just nu 1681 Doge och 0,019 Bitcoin. Igår var de värde lika mycket. Jag tror typ att de är värde lika mycket idag också.
Mm.
Vilken tror liksom, om du får göra du får ta rygg på mig här. Du får köpa en av de här. Vilken kommer det bli?
Nej, men jag blir som jag blir sugen på att köpa båda. Så vi kör båda två.
Då ryggar vi.
Vi dubblar här.
Vi dubblar här. Alltså, det finns faktiskt ett case för att Dogecoin är den bästa av de här två investeringarna. För att liksom, den valuta som vinner, om det nu bara blir en valuta, liksom, det kanske blir så att den väljer vi just för att det är kul. Att vi väljer Dogecoin för att det är ett skämt, för att det finns en inbyggd ironi i det. Att det är så här, det är en bra story. Och det kanske räcker för att typ sälja in Dogecoin som den faktiska valutan på internet. Det här sa faktiskt Elon Musk själv när han fick några frågor om Dogecoin på gatan av några så skrikande fans typ.
Well, there you go. No, I think it's actually the point is that Dogecoin was invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency. And that's why I think there's like an argument like fate loves irony, like the most entertaining outcome is the most, like what would be the most ironic outcome, that the currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency.
Right. No, absolutely. So, to the moon.
To the moon.
Kanske är alltså det mest underhållande utfallet också det rimligaste. Du har lyssnat på Kapitalet med mig, Gunnar Harjus.
Och med mig, Jakob Bursell.
På vår hemsida kapital.se så kommer jag lägga upp massa länkar till klipp och artiklar och sånt som jag har använt mig av för att göra det här avsnittet. Kolla också in oss på Instagram, där heter vi Kapitalet. Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet och Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
Hej! Det här är podden SNS Reportage, en podd från SNS och som görs av oss på Monopol Media. Jag heter Jakob Bursell.
Jag heter Gunnar Harjus.
Du känner till Spotify?
Ja, jag känner till Spotify.
Ja, alltså ett företag som heter Pricerunner kanske?
Ja, de är väl inte... Kanske, det är också ett sjukt känt företag.
Ja, det är det. En intressant grej som det inte talas om så värst mycket är att de här två svenska bolagen är inblandade i bråk med två av världens största företag. Spotify, de har ju varit arga på att de tvingas betala pengar till Apple för att få sälja prenumerationer i Apples app, alltså App Store. Samtidigt då så de konkurrerar mot Apple Music som ja, inte betalar till sig själva.
Nej, det här är ju ett krig som förs av flera företag. Alltså många så här tv-spelsföretag sånt där håller också på att bråka med Apple om sånt där.
Verkligen. Och PriceRunner, de, det är då en prisjämförelsesida skulle jag säga. De är sura på Google för att de visar prisjämförelser i sina sökresultat.
De har liksom tagit funktionen som PriceRunner hävdar är deras, liksom, eller?
Ja, precis. Och det här är tecken i tiden, som du säger. För om vi går tillbaka 10-15 år så har vi liksom alltid varit jätteentusiastiska över allt kul som digitaliseringen för med sig. Man kan mejla och dejta och vara med på Facebook och massor med roliga saker.
Ja.
Men nu så börjar vi fokusera mer och mer på baksidan.
Men nu ganska snabbt, eller på senare tid, så dels har de här techjättarna vuxit sig enormt stora. Och sen har det blivit en politisk fråga med den makt de har. Och det har inlätts en väldigt massa konkurrensrättsmål i EU, i USA. Mm. Och det har kommit nu på senare tid. Och det har också höjts röster för att reglera en del av de här digitala plattformarna. Mm. Så konkurrensfrågorna har var väl kanske inte så starka i början, men nu är det nästan full storm på det området.
Det här är Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han är väldigt intresserad av konkurrensfrågor. Och håller man på med konkurrensfrågor så har världen plötsligt blivit mycket, mycket mer spännande.
Mm.
EU har precis sjösatt ett jätteförslag om hur nätjättarna ska regleras. Och i USA, det här är fascinerande, så har myndigheterna stämt Facebook för konkurrensbrott med målet att alltså, omintetgöra förvärvet av Instagram.
Vilket hände för jättelänge sedan, eller?
2012.
Och det vill de nu ta tillbaka liksom 10 år senare?
Ja.
Vad händer med Instagram då? Måste de gamla ägarna, som säkert inte vet någonting om hur liksom nya Instagram funkar, måste de gå in och börja styra det då?
Jag antar det. Jag måste betala tillbaka 1 miljard till Facebook.
Mycket att få den inbetalningen. Alltså denna vin. Jag köpte liksom en lilla paradisö och så måste man sälja den. Men du hör ju.
Flytta hem till mamma och pappa. Ja. Men alltså, det ska ändå gå rätt långt innan myndigheterna i ett land börjar bryta upp privata företag. Det händer ju inte jätteofta. Vilket gör att man undrar, hur hamnar vi här? Internet är ju förstås en del av svaret, men sen då?
Men en viktig aspekt som ekonom är att digitalisering sänker en väldigt massa kostnader. Så att tjänster kan levereras mer eller mindre gratis över nätet. Och det gör en väldig skillnad. Varje gång i historien som kostnader sänks radikalt, om det är järnvägar och sånt, så händer det grejer. Det var ju grunden till att de här andra antitrustlagarna, eller de första antitrustlagarna 1890, The Sherman Act, kom till. Det var ju att man hade haft den här industriella revolutionen och järnvägen hade börjat byggas ut och man hade skapat en väldigt massa starka truster och monopol. Så i grunden så finns det stora kostnadssänkningar där. Det ser vi ju nu också.
Så det som händer när järnvägen byggs ut, eller internet för den delen, det är att marknader blir större och när marknader blir större så får företagen skalfördelar. Alltså kostnaderna minskar i båda ändarna. Och på ett sätt så kan det här faktiskt öka konkurrensen i samhället eftersom ett företag i Sverige plötsligt kan få konkurrens av ett företag i Kina, vilket vi ju har sett.
Den andra sidan av myntet är att om allt är tillgängligt så kan ju konsumenterna välja att raka och ta det som är bäst. Så det blir en väldig premie på att vara lite bättre. De företag som är lite bättre kan växa sig enormt stora.
Men så finns det också en annan grej som pågår här. Jag minns ju rätt tydligt när Facebook kom till Sverige runt 2007. Minns du det där?
Ja, visst. Mm. Jag var en early adapter på Facebook.
Ja. Och jag kom ihåg tydligt, för jag hade då en hotmail-adress på den tiden.
Aha.
Och så började man få så här konstiga mejl om att ja, men, så här, Kalle has joined Facebook och Olle has joined Facebook och det var liksom så det spred. Så fick man inbjudningar från sina kompisar. Men i början så såg man, eller jag i alla fall, det här mest som spam. Men sen när man insåg att en massa människor som man känner då har skaffat ett sånt där konto, så blev det någonstans svårare och svårare att motstå. Och det här är då på sätt och vis en så här ganska naturlig psykologisk effekt, men också någonting som ekonomerna kallar för nätverkseffekter.
Om man kan välja mellan olika sociala medieplattformar så finns det ju en fördel att välja en som är lite större, där fler av ens vänner är tillgängliga. Så det gör att vara stor i sig, eller ju fler som använder en tjänst, desto mer värdefull blir den. Och det är klart, en dating-site är väl samma sak. Vem vill vara på en dating-site med bara en person? Och det gäller, men den logiken har ju funnits tidigare. För gamla dagstidningar så var det ju samma sak. Har man många läsare så blir många annonsörer intresserade. Och då har man råd att producera ett bättre innehåll och kan få fler läsare. Och så rullar det på. Så logiken är inte ny, men på internet så får det en helt annan skala.
Så någonstans kan man tänka sig att de här grejerna bara föder varandra. Du får ett självspelande piano.
Pianot då som är att nätverkseffekter gör att bolagen blir större och då får de skalfördelar och kan sänka priserna och då kan de få ännu fler kunder och så vidare.
Ja, så rullar snöbollen ner på berget. Mm. Sen är det lite mer komplicerat än så. Vid en viss punkt kan man också tänka sig att ett företag eller en plattform blir så stor då att det inte gör någon skillnad om det dyker upp 1 miljon nya användare. Alltså det ska ju sälja någonting på Blocket, spränger roll om det kommer 500 000 pers till. Så du hittar det mesta där ändå.
Mm, precis, eller Blocket kanske spelar roll, men typ för Facebook spelar det ingen roll om de har 2 miljarder eller 2 miljarder 1 miljon användare kanske.
Nej, precis, nej. Inte alls. Mm. Sen finns det också någonting som man kallar för multi-homing och single-homing.
Som jag tittar på bostäder till exempel, bostadsannonser på Hemnet, så det är ju fullt möjligt för mig att titta på en annan sajt också. Eller om jag kollar på resor på Booking så kan jag ju samtidigt kolla på resor på Expedia. Och det där kallas single homing eller multi homing då, beroende på om man tittar på en eller två eller flera. Och är det så att man bara kikar på en, då blir marknadsmakten ganska stark för den plattformen som har en sån position. Medan om det finns flera möjliga som man kan kika på, om man, så att säga, då blir konkurrensen mycket mer intensiv.
Man kan väl tänka sig att det finns en dynamik här som gör att ett fåtal spelare i världen bara får en väldigt, väldigt stor del av marknaden i slutändan. Jag menar, hur många företag kommer det finnas kvar om 20 år?
Nej, men det där har jag tänkt på verkligen också. Men det, jag kommer att tänka på liksom när Instagram blev köpta av Facebook. Och var det inte typ också att Twitter ägde Vine, som ju var en sån halvkortlivad TikTok-föregångare. Typ. Och man bara kände så här, till slut kommer Facebook köpa Twitter och sen så kommer det bara finnas liksom ett bolag på hela internet.
Mm. The Matrix.
Ja, men exakt.
Men den här dynamiken, den syntes inte så tydligt i början av digitaliseringen, även om man då tydligen pratar om det ute på konkurrensmyndigheterna. Sten Nyberg själv, ska jag säga, har jobbat på Konkurrensverket i många år. Men sen har det gått enormt fort. Så många av de plattformar som är stora idag, TikTok, YouTube, Instagram, alltså de fanns ju knappt för 10 år sedan. Utan de har vuxit sig enormt stora på bara några år.
Nej, eller liksom om de fanns så var de kanske inte i liksom det allmänna medvetandet på samma sätt som de är idag i alla fall. Nej, att de typ äger, jag menar att de typ äger hela internet. Liksom. Internet är ju bara de här sajterna som du nämnde nu.
Ja, nästan.
Ja. Men alltså, en grej som jag undrar över då, det är så här, är det så att de här företagen har, alltså, har de fått växa sig så här stora? Eller har det, alltså, har det inte funnits några regler från början?
Det finns ju regler, säger Sten, men problemet är att de inte riktigt har varit anpassade efter vår tids mest lyckosamma affärsmodell. Att liksom ge bort saker gratis i sken av att det är gratis, men det är den som använder tjänsterna som är produkten.
Mm, du betalar med din uppmärksamhet.
Ja, men precis. För de här regleringarna har då tydligen haft så här tröskelvärden som baseras på omsättning. Men omsättningen är kanske inte ett perfekt mått då när hela världen kan googla helt gratis.
Nej, man kanske ska tänka på användare eller någonting. Då.
Något annat, va? Ja. Sen, en sak som jag fastnar för i den här diskussionen, som kanske blir lite mer filosofisk, är ju också, är det här ett problem? Eller snarare, alltså, om du investerar enorma belopp för att vinna en sån här marknad, alltså, man ska ju inte inbilla sig att det inte är så här riskfritt att liksom försöka bli nya Facebook. Det är nog många som har försökt. Liksom.
Jo.
Men om man då lyckas med det och investerar massor med pengar, är det då inte bara någonstans liksom marknadens rättvisa att du också blir störst?
Det är nog marknadens rättvisa att om man nu är fruktansvärt bra så är det rimligt att, jag menar, man kan ju vända på det och säga att varför ska konsumenter inte få köpa den produkt som är bäst? Det är ju rimligt att de gör det valet. Utan problemen uppstår ju ur konkurrenssynpunkt om man inte längre är bäst. Men ändå lyckas konkurrera ut företag som är bättre än en själv.
Och det här är ju väldigt intressant. Liksom, vilken produkt som är bäst är ju väldigt, alltså det är subjektivt såklart. Men i en del fall så blir det ganska uppenbart. Ett problem som Sten beskriver, det är när företag med stor marknadsmakt börjar gynna sig själva.
Mm.
Ett exempel kanske är då när ICA konkurrerar ut sina egna underleverantörer med egna varor. Säg inte att det här är olagligt. Säg inte ens att det sker, men liksom bara för att ge liksom ett hypotetiskt exempel på, ja, på ett sånt problem.
Men eller då typ om Apple säljer en egen musiktjänst i sin egen liksom App Store utan då att behöva betala 30% till sig själva.
Och konkurrera med Spotify samtidigt.
Ja, men exakt.
Hela den här diskussionen om nätjättarnas makt har på något sätt krupit in i offentligheten under de senaste åren. Eller de har i alla fall krupit in i min hjärna, för jag har liksom inte tänkt på att det här har varit en så stor grej förrän ganska nyligen faktiskt.
Mm.
I ganska stor grad, säger Sten, så beror det här på att företag, alltså andra företag har börjat stämma de här nätjättarna, vilket då har givit upphov till gigantiska konkurrensmål. Och sen har politikerna ovanpå det insett att de här konkurrensmålen, de kommer inte räcka för att skapa välfungerande marknader på sikt.
Jag tror att man är rädd för att det är svårt att hantera såna här saker som självgynnande. Det är svårt att hantera saker som äganderätt av information. Med en reglering till skillnad från konkurrensrätt så kan man ju specifikt peka ut beteenden som man vill styra upp, så att säga. Att man måste dela med sig av information till exempel. Och man kan förbjuda vissa typer av självgynnande beteenden. Och på så sätt så är ju en reglering mer anpassad och den verkar också mycket, mycket snabbare. De här konkurrensrättsmålen, de kan ju ta tiotals år innan saker och ting är avgjorda, och det är dessutom en stor osäkerhet. Så om man då är bekymrad över marknadernas utveckling och att nya företag slås ut, de företagen kommer att döda för länge sedan när man väl kommer fram till något i konkurrensrättsligt.
Och det är det här skälet som man nu ser de här stora liksom regelpaketen växa fram som ska tygla de här nätjättarna. För att politikerna inser liksom att om inte vi gör någonting nu, om inte vi hittar på bättre regleringar, då kommer det finnas ett företag kvar om 50 år. Så före jul då så landade EUs förslag som nu är ute på remiss. Vad det tar vägen i EU-byråkratin, säger Sten, det är alldeles för tidigt att säga dock.
Men det här skulle då kunna bli vår tids, vad heter den, Sherman Act.
Ja, men för det är något som man uppenbarligen pratar om idag, 130 år senare.
Mm.
Så det kanske är något sån stor svepande grej som kommer behöva ske här. Sen är det såklart en balansgång man ska gå också. Vi har snackat om den här gången att Facebooks Mark Zuckerbergs motto var typ så här: move fast, break things. Liksom bara bryt lagen så den bara växer så och blir tillräckligt stor ska du ändra lagen sen i alla fall.
Ja, jag tror att han kanske använder det också lite som typ bryt oskrivna regler om hur man får driva ett företag så också. Att liksom bara typ break the in. Alltså,
kör så rika.
Ja, kör så rika, exakt.
men det här beteendet, det har man ju sett, man ser det hela tiden i techvärlden där bolag då med oändligt mycket riskkapital bara liksom etablerar nya tjänster. Kör på och så ställer man frågorna senare.
Ja, men det är väl så det funkar jämnt, tänker jag, med liksom alla all teknik är väl bara typ så här, tekniken pushar längre och längre fram, om det liksom är radion som kom liksom för 100 år sedan eller om det är typ nätläkare eller grovsophämtning eller sparkcyklar eller vad det nu är liksom. Tekniken pushar och pushar och pushar och sen så springer juridiken och liksom jagar i hasorna på tekniken, och det är så som liksom samhället liksom, en drar och en håller emot liksom.
Juristerna kommer springande efter med portföljerna fladdrande i handen.
Ja, det är väl lite så. Men ta typ Clubhouse då, som kommer nu. Så här. Folk hävdar väl att det är typ så här en kombination av ett brinnande GDPR-brott och ett så här förtalsmål waiting to happen. Och jag menar, förr eller senare kommer det hända och då kommer Clubhouse eller någonting annat ändra sig lite grann. Och sen kommer man ha någonting som, om marknaden fortfarande vill ha den tjänsten, så kommer den finnas. Ja. Liksom.
Och det här är någonting som Sten också är inne på, för att det här är ju en balansgång som lagstiftarna måste gå. Alltså, man vill inte göra det för svårt för nya företag att etablera sig heller. För att en del av de här tjänsterna kanske faktiskt gör samhället bättre och är bra för utvecklingen.
Men det får man väl liksom försöka vara lite agil vad det gäller regelverk. Att man har regelverk som är sådana så att de är tillåtande och främjande för innovationer, så det kommer nya innovationer. Men att man är någorlunda snabbfotad med att hantera eventuella negativa effekter. Och det behöver ju inte vara hämmande liksom för de som driver det där, utan det är mer att man får lite spelregler så att saker och ting funkar på ett bättre sätt.
Sten Nyberg, ska vi säga, han är en av personerna bakom årets konjunkturrådsrapport från SNS som i år handlar om digitaliseringen och konkurrens. Och det är alltså en enormt diger lunta där författarna både målar med bred pensel om digitaliseringens mekanismer och tittar i detalj på olika branscher, men också på vad det här betyder för Sverige som industrination. Och det är kanske inte så ofta som vi tänker på digitaliseringen i just det perspektivet, alltså som en revolution som alla länder i slutändan måste förhålla sig till, för att bara så här, kommer vi ha några jobb kvar, kommer vi ha några skatteintäkter kvar, kommer vi ha någon välfärd kvar, eller kommer det allting bara bli liksom ett enda stort företag, den här cyborgen Matrix-grejen? Ja, jag vet inte.
Men... eller kommer vi ha fully automated luxury communism?
Men i alla fall, vill man ha en utförlig bild av digitaliseringen och konkurrens och förstå vad det här innebär ur det här stora, breda, viktiga samhällsperspektivet, så då går man in på SNS hemsida och laddar ner rapporten.
Mm, gör det. Ska vi säga någonting om SNS också?
Ja, såklart. SNS, det är ju en organisation som vill verka för att beslut i politiken och i näringslivet fattas på rationella grunder. Att man liksom har läst på lite. Och det här bidrar man till genom att ge ut forskning och arrangera seminarier och konferenser och, ska vi säga, poddar som den här och SNS Kunskap, en annan podd.
Yeah.
Vi som pratar heter Jakob Bursell och Gunnar Harjus på produktionsbolaget Monopol Media. Tack för att ni lyssnade.
Tack.